någonstans i Nordmark.
Du, Vanna.
Ja.
Jag har tänkt på en sak.
Ja, vadå? Berätta det.
Ja, men alltså, jag har varit med i ECA ett gäng år.
Ja.
Typ 10. Ja, någonting.
Fyra.
Ja, men jag vet. Det är ju det där. Att det känns ju som att jag har ändå varit med ganska länge. Fast samtidigt har jag typ inte koll på någonting som hände. Mm. För lite längre sedan. Och jag tänker, du har varit med mycket, mycket längre än vad jag har. Kan inte du berätta lite om hur det var? Så jag tänker på så här 80-talet när det startade upp i Nordmark och liksom allt det här.
Ja, ah, 80-talet. Ja, alltså jag är ju egentligen inte så bra på det här i sammanhanget. Alltså jag gick ju inte med för 89.
Oj.
Ja, precis. Men alltså, det finns så många fler som kan så mycket mer än vad jag kan.
Och,
men ju vet du vad? Jag tycker vi ska prata med två av dem som faktiskt vet lite mer än jag.
Ja,
ja, men det gör vi.
Vilken bra idé. Vi gör det.
Bra.
Gött.
Så. Det här avsnittet handlar om många olika saker, men lite grann om Nordmarks tillblivelse och så vidare. Och idag sitter jag hos Marie Schröd, eller Marie, vad heter du i SCA?
Vad heter jag i SCA? Uh-huh. Idag heter jag Marie Dalis Santren.
Så trevligt.
Ja.
Vad heter du då, en gång tiden?
Marion Gwendolyn Morgan.
Just det. Ja, alltså man får ju byta namn i föreningen. Det får man ju faktiskt göra.
Ja, jag tyckte jag hade ändrat allting runt omkring. Och när jag tog det första namnet var det mest så, oj, 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 jag måste heta någonting. Det här var fint.
Mm. Hur gick du med i föreningen? Vad hände? Vad var det som gjorde att du hamnade i SCA?
Hästar.
Okej.
Okay. Jo, nej, men jag träffade på en hästkurs, så var det en människa som föreläste. Och hon upptäckte att jag läste Star Wars-böcker. Och så kom vi att prata och så råkade jag träffa henne på tunnelbanan. Och då hade hon sin kompis med sig. Och kompisen hade en häst som behövde en medryttare eller behövde rida. Och då började vi att prata och när vi träffades sen, det var 1984 på hösten, i augusti någon gång, då visade det sig att de hade ju träffat det här jätteintressanta gänget. Ett gäng killar som höll på med den här medeltidsföreningen. Och då ville ju jag vara med, men det var fortfarande så där. Jag menar, på den här tiden så var ju medeltid var konstigt. Det var nästan så där stämplat som att det här måste vara en kult.
Och hänger med långa kåpor och glider omkring och
ja,
är kåpiga, då är man en kult.
Precis. Mm. Och så de var väl lite så där blyga och säga vad det var frågan om, men så småningom så fick jag ju träffa herrarna då, det var Fredrik Ekehed, Ragnvald Göransson Ek och alla där runt omkring. Och vi hade ju möten hemma hos folk då. Och var i full färd med att sätta igång häradet, eller det framtida häradet. Och de hade precis kommit i kontakt med centrala Drachenwald. Mm. Med dåvarande drottsen Caitriona. Och skulle ha en fest på hösten. Jag undrar om det var i oktober var det väl. Och jag var ju eld och lågor. Och tyvärr så var ju då det mundana livet lite i vägen. Så jag kunde inte vara lika aktiv som jag ville. Men jag var där och jag var med. Och jag vet, jag var med på festen. Jag var inte med på dagen när de var på Gåseborg och slogs lite och härjade och sådär. Men sen på festen var jag där och på hovet. Och jag minns att vi hade hyrt dräkter. Jag och Kerstin Eliasson, Camlin of Martinhood hette hon då. Vi hade hyrt dräkter på Solna Filmstad.
Ooh.
Vi hade ju ingen möjlighet att liksom göra någonting. Vi visste inte ens vilken ände vi skulle börja.
Det innebär för sig, säger jag som filmvetare här också nu, ni kan mycket väl ha haft några coola kläder ifrån, jag menar, vilken så här Greta Garbo-produktion som helst egentligen.
Ja. Det stod små lappar i kläderna, kom jag ihåg, men jag kommer inte ihåg vad det stod. Det är så irriterande, men så var det. Jag vet att de andra då som var med, det var ju Anna Frimodig, Anne Mighty Campbell, det var hennes häst jag red. Och Joanna of Tregellin, det vill säga Tina Eastman heter hon nu. Hon bor i USA. De var ju med i Tolkienföreningen. Så de hade ju en typ av dräkt, även om det var mer fantasi.
Det gick väldigt mycket hand i hand i början, Tolkienföreningen och SCA.
Ja, det gjorde det. Det var väldigt många som kom med från Tolkienföreningen. Så jag minns ett häradsmöte, eller vi var väl inte kanske härad då, vi var incipient, där vi diskuterade om att nu måste vi sätta stopp för det här med att vi rekryterar folk från Forodrim. För både Forodrim och vi säger Tolkienföreningen i Stockholm då, och SCA, de var liksom så här, men vi kan ju inte vara samma förening. Det är ju olika föreningar, vi håller på med olika saker. Så då var det allvarsamma samtal om att vi skulle stoppa rekryteringen från den andra föreningen.
Oj, oj, oj.
Det var allvarsamt. Det blev naturligtvis inte av, tack och lov. Därför att många av våra absolut viktigaste och mest drivna medlemmar var ju också med i Tolkienföreningen. Och det går faktiskt att vara med och vara aktiv i flera föreningar på en gång.
Faktiskt, det går så bra så, tror mig.
Ja.
Jag har ju sett många av fotorna från den här perioden också. Och man är ju mycket i Forodrims lokaler där på, vad heter det, torget?
Alltså i början så hade de ju en lokal som låg under Skanstullsbron. Väldigt charmigt hus där som de hyrde in sig för mig. Och sen efter några år så flyttar de väl till, ja vad hette det? Jag kommer inte ihåg. Närheten av Fridensplan där någonstans har jag för mig att det var. Could be wrong. Men hur som helst, då i alla fall så var det där under Skanstullsbron. Precis i början.
Och sen då, liksom så här, för att det går ju an att gå på ett möte, men sen hur fortsätter man då?
Men det,
och speciellt i början när det inte var så mycket ordning, utan hur fortsatte ni? Vad gjorde ni?
Man var ju så entusiastisk, för det fanns ju absolut ingenting sånt här. Jag menar, vad skulle jag vara med i? Hembygdsförening i Stockholm liksom? Nja, det fanns det väl inte så mycket. Så man hängde ju på låset, man ville träffas, man höll sina möten, det var häradsmöte en gång i månaden, och så hade vi, jag vet att Anna anordnade musikkurser, där man gick igenom hur musiken lät och sånt där, men man visste ju ingenting, så allting var nytt och allting var roligt. Och man pratade om kläder, och Ann-Sofie då som höll på med, hade sytt mycket i Forodrim och var med i Forodrim. Fru Sofia heter hon väl i SCA. Hon sydde ju kläder och hon höll små kurser hur man skulle sy kläder. Och jag vet...
Hennes mönster som fortfarande säljs i butiker.
Det är det.
Fru Sofias ateljé.
Ja. Så hon gjorde ju mycket för föreningen. Hon i princip såg till att vi hade kläder, så vi slapp hyra. Jag kan tala om att de var mer tidsenliga också, de som hon gjorde, även om det var en bit kvar till den.
Absolut. Men jag minns ju det när jag var helt ny, att det var så här, lyxen, den absoluta önskedrömmen, det var att ha råd att köpa en schysst tunika från fru Sofia.
Okej.
Okay. Ja, wow. Jag var ju 16 när jag gick med. Jag bara, wow. Det här är så himla coolt.
Mitt första minne av det här med dräkter, det var från den här festen som var den första. Den hölls för övrigt i Gamla stan. Och första av Drachenwald då var Reim och Gwynna var förstena. Och de beskrev hur man skulle göra en fullcirkelmantel med att lägga ut den på golvet och titta här hur enkelt det är, gör så här. Så vi sprang ju hem och gjorde såna här mantlar i parti och minut. Och jag har fortfarande min kvar. Det är den gråa manteln som jag emellanåt smyger runt i.
Ja, den håller bra som dess.
Ja, det är några år nu.
Ja, det var härligt. Men sen så var du väldigt aktiv. Du blev ju liksom, du blev drotts av Nordmark och du var en av de första som fick orden pelikan. Du blev pelikan.
Det var den första som fick pelikan, det var ju Rangvald. Och sen kom väl jag, har jag för mig.
Sen
och Eldberg, vad hette han? William de Corby
hette.
Vi blev upphöjda samtidigt.
Och det var ju Pensik.
Ja, det var ju Pensik. Det var Pensik 30 var det va? Då.
Det måste ju också varit väldigt häftigt att komma då från den här lilla föreningen i Sverige och sen då ramla in på det stora kriget i Pensik.
Ja, för mig var det. Det var ju några som hade varit där tidigare. För jag menar, det var ju på 90-talet. 91, eller hur? Och då hade vi ju hållit på ett tag. Och för mig var det ju var jobbigt med vädret och jag var lite sönderarbetad just då. Så. Men det var häftigt. Vi var ju ett stort gäng som åkte eftersom det var jubileum för Pensik. Så vi passade på att åka över ett stort gäng från Nordmark. Och vi gjorde intryck, vet jag. Jag gjorde väl inte så mycket intryck. Men jag minns att Ulrik hette han väl. Som fick tillnamnet Duke Slayer, har jag för mig. Ja, jo, men han lyckades bra i fightingen där. Och alla var djupt imponerade. Och för övrigt så hade vi såna här fina tunikor och var en enad front så att säga. Så folk tyckte att det var lite häftigt med oss.
Det kan man också tänka liksom att man nu är vana vid att föreningen är främst amerikansk. Och så kommer de här svenskarna bara från ingenstans.
Ja.
Bara kolla, europeer.
Ja, det var roligt. Det växte ju väldigt snabbt ett tag där. Från när vi började så då växte det väl lite pö om pö. Sen kom det liksom spurt under min tid som drotts. Men
ja, för du satt som drotts i 5 år.
Ja, det var ett misstag egentligen. Ja, det var ett misstag. Man ska ju egentligen bara sitta 4 år.
Ja, jo, men så kan det vara ibland.
Ja. Men det är ja, av olika saker, av olika skäl så satt jag i 5 år och sen blev jag efterträdd. Så det var dags.
Var det inte det på det här evenemanget som hette Kungen kommer som du blev efterträdd?
Ja.
Jag vet att du blev inburen på en brits där med vindruvor och...
Ja, det var något sånt där.
Det var roligt.
Ja, det var kul.
På vilket sätt tycker du att föreningen har förändrats då från 80-talet till idag?
Det är svårt eftersom det är väldigt annorlunda. Mycket på grund av att jag är äldre men också att föreningen har funnits ett tag. Kunskapsnivån är en helt annan. Folk är mycket kunnigare nu än vad vi var då. Det syns på dräktkvalitet och sånt där som man skäms nästan att ta på sig sina gamla kläder. Men svårt att sätta fingret på exakt vad det är som är annorlunda. Det är för mig som har varit borta ett tag på grund av den mundana världen så känns det väldigt annorlunda. Men samtidigt väldigt bekant. Men man känner ju igen alla ritualer och man är glad att vara tillbaka. Man känner igen stämningen på evenemang. Nu har det inte varit så många evenemang att vara på.
Det kommer. Ja, det kommer.
Men det skiner ändå igenom på de virtuella evenemang som har hållits.
Så är det.
Det finns en värme som man uppskattar. Och det här... Jag kommer ihåg, jag menar... De första evenemangen som man hade och den här evenemangsbaksmällan som man hade.
Ja. Oj.
Man helt plötsligt skulle nu har jag haft en helg där jag har varit medeltida och det har varit fullt av underbara människor runt omkring mig. Och de vet precis vad jag pratar om och hur jag känner. Och vi delar samma upplevelser. Och så vum, så kom måndagen och helt plötsligt kom chefen. Och förstod inte alls vad någonting. Och man kände sig väldigt ofta. Och den känslan finns ju kvar lite grann. Även om det är lite annorlunda.
Mm. Gud, jag minns när jag var helt ny i föreningen och så här, nyfrälst. Och jag gick på gymnasiet och jag leker ju med tanke på att ringa upp mina lärare. Och bara be om ursäkt för att jag inte kunde prata om någonting annat än medeltiden. Vet du vad? Det är så här. Vet du vad? Jag bara, fy fan vad jobbigt. Jag måste ha varit så jobbig.
Ja men det var man ju. Man var ju så entusiastisk. Så det var bara medeltid. Jag vet att jag försökte rekrytera i princip alla jag såg.
Ja, visst.
Till och med den här mannen som vi hittade på 7-Eleven. Jo då, min far skulle ta bilder där, 7-Eleven i Fruängen. Och då hittade vi en långbent man som var intresserad av kampsport. Och jag, men det här var trevligt, jag måste prata medeltid och svärd med honom. Mm. Och han gick med.
Ja, och det var?
Brandon the Tired.
Åh, Brandon.
Ja.
Så gick alltså Brandon med i föreningen.
Ja. Det är mitt fel, ni får skylla på mig.
Tack för att du sprang på honom på 7-Eleven i Fruängen.
Ja, han jobbade där.
Ja. Det är fantastiskt. Men är det någonting du känner att så här, A, som du inte saknar idag, som fanns då?
Någonting som jag inte saknar?
Ja.
Mm, det var en svår fråga.
Vi kan vända på den då. Vet du något du saknar som fanns då?
Det är också svårt därför att i och med att jag har varit borta så vet jag inte riktigt vad det är jag saknar. Jag saknar, när jag kommer till ett evenemang nu, så på grund av att jag har varit borta så länge så känner jag mig inte lika hemma längre.
Mm.
Jag menar då när jag kom så visste alla vem jag var. Jag visste vad jag skulle göra. Jag hade förmodligen varit med och haft fingrar med liksom, och kollat att allting gick rätt till när man planerade evenemanget och allting sånt där. Nu när jag kommer så vet jag ingenting och jag känner inte ens hälften.
Mm.
Så då känner man sig så här lite, här kommer Marie som är nybörjare igen.
Ja, precis. Vi berättar lite grann för dig om föreningen. Bara, nej, det ska du inte.
Det kan behövas nu.
Ja, det är lite så här. Vi får kanske en uppmaning till våra lyssnare. Liksom att om du kommer en ensam person till evenemanget, prata med dem. Det kan vara så att de är helt nya. Men det kan vara också så att de har varit med i 30 år och bara inte känner någon längre.
Ja.
Mm.
Någonting som jag vet att vi la oss väldigt stor vinn om på den tiden. Och det var just för att vi var ju inte många.
Mm.
Det var att varje människa, det hänger lite grann ihop det, att man försökte kränga föreningen till alla som man mötte. Men det var att man tog hand om varandra också. Man hade nybörjarträffar där man försökte liksom tala om vad som...
system nästan, eller?
Ja, nästan som det. Mm. Man tog hand om varandra och talade om att det här kommer att hända. Nu kommer vi ha det här stora evenemanget. På det kommer det här och det här och det här hända.
Mm.
Så att alla var förberedda. Och man försökte liksom... jag menar, det var ju inte så många det var frågan om. Man ringde till varandra och sa, kommer du med nu på det här? Och såg till att dra med folk på ett annat sätt.
Ja, för det minns jag när du var drotts. Eller om jag var Härald i Ullberget. Och du ringde ju runt till varenda härad, varenda kanton, varenda grupp. Så här, och pratade. För det fanns ju inte internet på det sättet.
Inte på det sättet,
alls.
Nej.
Så att de så ringde upp och det skulle liksom skickas brev och så vidare. Mm. Och jag har ju alla de där breven kvar i en pärm i min hylla. Och väldigt väl handtextade med små anekdoter och glada tillrop och lycka till nu och berätta hur många ni är och vad ni har gjort. Och, ja men kram hälsningar trotsen. Och det blev ju väldigt, väldigt personligt.
Ja.
På ett väldigt trevligt sätt.
Det var ju så mycket mindre och man hade så mycket mer tid.
Mm.
Så det var lätt att göra det personligt. Men det har ju också att göra med den här enorma... engagemanget man hade. Mm. På grund av att, jag menar, just då i mitt liv var SCA det jag brydde mig om.
Mm.
Så där la jag allt krut. Mina jobbet var liksom en parentes i mitt liv. Och...
Ja, jobbet är väl oftast en parentes om man ska
vara
riktigt
ärlig. Ja, det är det väl fortfarande. Ja, men SCA kanske konkurrerar med lite fler saker.
Ja, så är det.
Mm. Och, men också det här med att, jag menar, nu umgås man, eller i alla fall jag, umgås även utanför coronatider väldigt mycket via nätet. Och det gjorde man inte på samma sätt. Jag menar, nätet var precis början. Jag minns att jag satt uppe på Teknis där mitt ex gick och läste Rialto, som var det språkforum som fanns då.
Mm.
Och spred nyheter omkring sig. Och det var inte alls samma sak. Jag menar, det är liksom, ja, man skickade lite e-post då och då. Och sen... Ja,
till de som hade mejladresser, för det var ju inte alla som hade.
Nej. Allting var ju, det var ju inte frågan om att ha något digitalt nyhetsbrev, utan det, allting var ju tvunget att liksom kopieras och skickas ut i kuvert med frimärken. Mm. Så man hade liksom små träffar när silversparren var gjord och satt och liksom kuverterade och klistrade frimärken och hade sig.
Ja, ungdomar, det var på den tiden som postverket fungerade. Inte nu. När det inte fungerar.
Det var inte postmord.
Nej, det var Kungliga Postverket.
Ja.
Mm. Ja, men och jag minns det också som att det var mycket mer demos. Jag var på en demo på Skansen till exempel. Som skulle fightas lite grann och man skulle mölja isär en vattenmelon för att visa hur farligt det var att stå för nära. Och det lades ju små flyers och folk pratade och så vidare.
Mm.
Så det gjordes ju ganska mycket publikmaterial ändå.
Jo, men det var det. Det var ju det sättet att nå ut.
Mm.
Och ja, entusiastiska har vi ju då etablerat att vi var. Så det, man ville ju dra till sig alla människor. Alla, hela Sverige borde ju längta efter att leka medeltid.
Ja, men så är det ju.
Ja, precis. Mm. Förstår inte varför de inte gjorde det.
Nej, det var väldigt sjukt. En sista grej då. Vad är det som har gjort att du kommer tillbaka till föreningen? Vad är det som gör att SCA är någon slags, jag vet inte, droggift? Jag vet inte, vad ska man säga? Men som gör att du efter så här många år ändå bara liksom, eller så här många år. Det är inte många år, men varför man efter en viss bortavaro kan tänka sig att komma tillbaka igen? För det märker vi också en trend att det finns många återvändare. Det är liksom, jag har ju också varit borta ett tag just för att
jag menar, livet går ju vågor. Mm. Jag menar, det händer alltid saker som gör att man kanske måste fokusera någon annanstans ett tag. Och det som gör att man kommer tillbaka, det är ju att någonstans så finns trots allt den här längtan efter att återskapa den här känslan som man fick på sina första evenemang. Det var lite saga över det hela, men det var så mycket mer än saga på grund av att det var all historisk intresse som man fick utlopp för. Jag menar, det, hur många på 80-talet, jag menar, alla som gick i skolan på 80-talet, hur många hade klasskamrater som ville ägna sig åt att läsa historia? Inte jättemånga. Jag tror inte jag hade någon. Och att helt plötsligt då också få liksom träffa alla de här människorna som var intresserade av historia, som liksom hoppade av vid bra i hus varje gång man skulle åka söderöver och liksom sprang runt i ruinerna och drömde sig tillbaka. Det fanns liksom inte. Och nu tappar jag tråden.
Ja, men det är väl kanske den här kärleken vid första ögonkastet. Liksom,
att det, ja, är det, och det här att
man, tillbaka igen.
Man träffade människor som helt plötsligt delade ens mer udda intressen. Mm. Man blev förälskad i människorna.
Mm.
Det fanns en tolerans. Jag menar, om man nu tänker tillbaka på 80-talet så var det ju precis fräscht. Jag menar, jag slutade gymnasiet 1982. Och mina kamrater där, det var två läger. Antingen så var man ute och festade och pratade om vilka killar man hade raggat upp och hur mycket man hade druckit. Eller så pratade man om stickning och framtida barn.
Åh, herregud.
Ja, det var ganska deprimerande. Det var liksom inte min grej. Något utav det. Och att då helt plötsligt träffa folk som för det första inte kunde roa sig utan att supa skallen ur led.
Mm.
Trots allt. Sen upptäckte man att det var ganska kul med det ändå i SCA-sammanhang. Faktiskt roligare än i normala sammanhang. Så det gick okej. Men just det här att man träffade människor som var lite mer toleranta och delade de här lite mer skumma intressena.
Mm.
Det var folk som hade läst fantasy, det var folk som visste ett och annat om historia, man kunde prata om drömmar och idéer. Och att, jag menar, det är någonting som aldrig lämnar en. SCA kommer alltid någonstans att finnas där, därför min längtan att prata om det här med människor, att träffa alla de här människorna igen och att leka historia och lära mig mer, det kommer alltid att finnas kvar.
Mm.
Jag tror inte jag någonsin kommer att lämna SCA helt och hållet.
Mm.
Och det kommer väl gå i vågor hur mycket energi jag kan ägna mig åt att bidra också.
Utmärkt. Ja, du får inte lämna, det är onödigt.
Ja, nej,
ja, precis. Ja. Tack så hemskt mycket.
Varsågod. Mm.
Hejsan, jag heter Sir Elfin och jag lyssnar på podden Nordenstans i Nordmark. Hudi 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 port port port. Hej!
Åh, Bea, vet du vad?
Alltså,
vi har en helt fantastisk gäst i studion idag.
Har vi? Vem då?
Ja, det får hon kanske berätta själv. Men jag kan säga bara så här, jag har beundrat henne sedan jag var... Jag var en liten SCA-telning. Ja, liten och liten. Jag har aldrig varit liten. Men en gång så fanns det en fantastisk baronessa av Nordmark. Och hon är där idag!
Ja, hej. Tack för den introduktionen. Ja, just det. Edla Salten Sebestid hette jag den gången. Numera är jag mer känd som Estrid av Nordmark. Men i vanliga fall, i vanliga världen heter jag Johanna Lawrence. Och jag gick med i SCA 1985, så lite grann före dinosauriernas tid. Jag var med i Tolkienföreningen för Rodrim, fast i Malmögruppen som hette Angmar den gången. Och via där så fick jag veta att det startades upp någonting annat som jag tyckte verkade jättespännande. Jag tog kontakt med Mistress Marie, som jag inte kommer ihåg, Marie Skröder.
Mm.
Hon gav mig ett telefonnummer till en av sina vänner här nere. Och så startade vi upp en grupp i Skåne som hette Torsheim. Och det var jag och Heidi, och sen så var det några till som också startade. Men det var lite, nu går jag lite före i tiden.
Jag tror Elving,
ja. Mm. Ja, just det. Ja, men så var det nog. Jag tyckte det var roligt med Tolkienföreningen och att det var roligt att klä ut sig. Och sen så fanns det ett tillfälle till att klä ut sig, kom vi på.
Ja, och Tolkienföreningen har ju gjort väldigt mycket tillsammans med SCA. Det är verkligen så här en grupp människor där man ibland kan tänka, vad är jag på för evenemang nu? Är det Tolkienförening eller är det SCA? För det är samma människor.
Ja, och så var det speciellt i början när vi också hade precis samma kläder till exempel. Under åtminstone det första par åren så var det många som hade precis samma. Det var liksom lite annorlunda då när det gällde det här med tidsenlighet och så.
Det var mer öppet.
Ja, ja, vi visste ju inte mer. Och det var liksom, det var en frihet i det också, måste jag säga. En kreativ frihet som vi kanske inte har idag som nybörjare heller. Riktigt, därför att det finns otroligt mycket lättillgänglig forskning idag som vi inte hade då. Vilket naturligtvis gör det enkelt på ett sätt, men på ett annat sätt så kanske man inte får använda sin fantasi som vi kunde göra på den tiden. Lite andra krav, eller inga krav faktiskt.
Nej, precis. Allt var ju tillåtet på något sätt så länge det var ett försök. Och det är fortfarande, det måste ju konstatera fortfarande att det är fortfarande så att föreningen kräver ett försök till medeltida dräkt. Mm. Inte att man faktiskt har en fullständig handsydd, handtuggad 1300-talare liksom, utan det var ett försök.
Ja, naturligtvis.
Men det blir, jag tänker att det blir lite annorlunda idag också, just precis som du säger, att det är, nu är det ju så mycket tillgänglig information. Det är så mycket lättare att hitta det här, men hur såg en dräkt ut då, om man nu ska vara tidsenlig? Mm. Och det var ju mycket, mycket svårare då såklart, att det var innan internet och visst, det kanske fanns några böcker, men de var skitdyra och säkert svåra att få tag i och sådär. Mm. Hur tänkte du kring liksom dina första dräkter när du skapade dem då? Var det bara liksom inspiration och typ så här, det här har jag sett i en film, det såg fint ut?
Nej, alltså det första var nog att jag det fanns en bok som hette Kropp och kläder, som var en av de få dräktböckerna som fanns, eller böckerna om historisk dräkt ska man säga, på svenska i alla fall. Ja, precis. Så det var lite av en inspiration. Och sen så fick jag tag på någon engelsk dräktbok tidigare. Men det var aldrig så att jag kom på tanke på att jag skulle försöka hitta några förstahandskällor eller sådär. Inte i första taget, utan man tittade på de där bilderna och sa, ja men en sån med puffiga ärmar vill jag göra. Mm. Och så tänkte man att det blev bra. Och så blev det bra också. Men som sagt, det tänket hade jag kanske redan innan jag gick med i SCA egentligen. För att den första, lite mer alltså tidsrätta dräkten jag hade, den gjorde jag nog i Tolkienföreningen redan. Därför då hade jag redan på något sätt börjat bli intresserad av historisk dräkt och inte bara fantasydräkt. Eller bara, det är inget bara med fantasydräkt. Men i bara fantasydräkt är det att jag var intresserad av något annat också. Så. ja.
Coolt. Ja, men det är ju lite det som är, det är ju det som är drivkraften för väldigt många, just det här att få klä ut sig, klä upp sig, eller hur man nu, vad man nu vill kalla det för någonting. Så. Mm. Men jag tänker, du blev ju kvar, och du är ju kvar i SCA fortfarande, det har gått rätt många år. Vad dök upp sen då? Jag tänker att när du liksom, det är klart att det här med SCA då blev flera tillfällen att klä upp sig. Vad är det mer i föreningen, eller vad hände mer som gjorde att du liksom fastnade och kände att här hör jag hemma?
Ja, men det är människorna, det är vännerna. Varje gång. Och sen är det väl också så, jag har sagt ganska många att jag har liksom återuppfunnit mig själv många gånger, eller reinvented myself är väl det jag ofta säger. Många gånger är jag av många olika anledningar. Och det har också på något vis alltid varit så att det har funnits någonting nytt och spännande att utforska i alla fall. Men framförallt människorna och vännerna som, ja men jag var, vad var jag, 20 när jag började kanske. Så att jag har liksom vuxit upp med SCA, så att sluta med det. Det skulle vara som att vara helt utan ett jätteviktigt socialt sammanhang. Även om jag ska inte säga att jag tycker att det är jättekul alltid med SCA. Och det har jag inte tyckt från början, och det tycker jag inte nu heller. Men ibland är det alldeles fantastiskt underbart, och då är det värt det.
Mm. Mm. Det är en pusselbit i ens liv som sitter rätt.
Ja, precis. Precis. Ja. Ja, alltså som jag inte vet vad jag skulle ersätta med annars heller på något sätt. Och inte vill ersätta.
Men om man går tillbaka till det här. Nu pratar vi ju i det här avsnittet lite om SCA förr i tiden. Eller liksom historien. Sådär.
Ja, just det.
Du gick med 85.
85 var det.
Ja, och då var du med och startade liksom Skåne. Delen av SCA, ja, det fanns
det som hette Torsheim då. Ja, och jag försöker tänka på hur det egentligen gick till. Jag tror att jag åkte till Visby och så träffade jag Heidi där också i person. Och sen så åkte vi hem och bestämde att vi skulle starta vår egen grupp. Och det var 85 eller 86, jag kommer inte ihåg riktigt vilket. Och då, jag kommer inte ihåg, men vi hittade andra människor också här nere, eller i Skåne, som ville vara med. Så vi var, ganska så snart så var vi en grupp på kanske 10 personer, tror jag. 5-10 personer som började planera vad vi kunde ha för aktiviteter och så. Ja, just det. Vi hade en demo på en medeltidsdag i Lund på Kulturen. Det tror jag var 1986. När det kom ner lite folk från Stockholmstrakten också. Och där tror jag att vi också hittade en del nya medlemmar som blev med kvar ett tag i Skåne. Men så var det också Tolkienföreningen här nere som vi fick medlemmar från.
Ja.
Ja.
Ja. Och vad gjorde ni sen då? Drog ni igång med evenemang och grejer också nere i Skåne? Eller var det mycket att ni åkte runt? Och, alltså, jag tänker att det var kanske inte så många i Sverige då?
Överlag var det väl så att hela Nordmark fick liksom plats på ett A4 blad i censusen med dubbelt mellanslag kan man väl säga, och full adress. Så det var inte så många som var med. Men alltså, vi reste rätt mycket. Vi reste mellan, alltså det var ändå ganska så aktivt. Det var rätt mycket evenemang uppe i Stockholm. Och jag vet att jag åkte upp till Stockholm ganska många gånger och jag var inte ensam om det heller. Och sen så började vi ha små lokala evenemang där vi kanske bara var 10 personer som gick eller så. Mm. Och vi startade Mårtensfesten så småningom som vi hade, som blev en årligt evenemang. Och sen förstås dubbelkriget, fast det hette ju knäckebrödskriget då. Mm. Och heter fortfarande egentligen, det är bara att folk inte har förstått att det är så länge.
Jag håller med dig. Nej, men det var ju liksom, alla var väl ungefär runt 20, mellan 20 och 30. Och då, liksom, utan barn och med liksom frihet att resa. Mm. Så det är klart att då spred sig föreningen ganska så fort.
Mm. Jag tror det också. Mm. Och just det att vi inte, alltså, många hade, det var några som hade fått sitt körkort och som hade bil och som tyckte det var kul att köra. Och då, ja, det tog oss fram och tillbaka ganska så var. Och sen så åkte några av oss ner till Tyskland på evenemang också. Och lärde oss lite mer om SCA i stort. Från amerikanerna, framförallt då på den tiden var det inte så mycket tyska medlemmar utan mer amerikaner i Tyskland.
Vilket var det närmsta, ert närmsta shire nere i Torsheim?
Alltså i Europa menar du?
Ja, precis.
Alltså jag tror att vi bara kallade det Knights Crossing då också. Jag tror inte att vi, alltså det fanns ju 3 baronier. Mm. Vet du, alltså vi tänkte inte på vad saker och ting hette. Det här är jättesvårt, därför att det var liksom inte så, vi var inte så insatta i hur det där skulle fungera, det där med alltså att vi var en kanton till dåvarande Nordmark som var en, vad var det då, ett shire.
Ja, det var ett shire först.
Ja, precis, det var ett shire först, som inte ens ett härad, så heter det. Mm. Ett härad. Men sen hur resten funkade, alltså vi hade ingen koll. Vi visste inte det. Alltså, det var verkligen inte viktigt. Det var jättehäftigt när fursten, prinsen och prinsessan av Drachenwald kom och hälsade på. Det var ju skitcool på alla sätt och vis och sådär. Men vi hade liksom ingen koll på, alltså, nej, alltså det var ingenting som vi funderade mycket över, det där med strukturer och vilka grupperna var och vad de hette och sådär. Nej, det tror jag inte. Ja, det gick bra i alla fall. Det låg liksom inte. Det låg inte nära ytan att man funderade över det alls.
Jag tycker det låter ganska skönt. Jag är själv dålig på att hålla koll på de här strukturerna. Och märker att jag ibland när man pratar med andra så är det så här, så var vi, så det här kungadömet där och hötter det. Och man är så här, vilken världsdel pratar vi om? Är det USA eller Australien? Eller vad? Så här, jag fattar inte. Så jag tycker det låter rätt behagligt det där med att så här, vi ska åka ner till den här platsen på ett event. Okej, ja, då fattar jag.
Ja. Och det var ju så det var. Alltså, det var enklare. Det var enklare på många sätt. Det var säkert fattigare på många sätt också. Alltså, SCA är ju så oerhört rikt på många olika nivåer egentligen. Och vi hade nog en ganska så ytlig syn på vad det var som SCA var. Men det var också enkelt. Det var också väldigt enkelt.
Mm. Men det var kanske lite så också att ni var inte med i föreningen SCA för att ha hela den här strukturen med liksom kungadömena hit och dit, utan ni gick med och startade och liksom byggde upp runt omkring för att få ha direkt oftare, hänga med kompisar, det här sociala nätverket och göra roliga saker. Mm. Och det är väl egentligen förhoppningsvis det som de flesta ser som grejen med SCA idag också.
Ja.
Och sen är det klart att det är större och mer strukturerat. Men förhoppningsvis är det kärnan.
Ja. Och jag tror också att det var så att vi hade inte riktigt koll, eller några hade säkert koll, men vi hade inte riktigt koll på hur stor föreningen var egentligen, förrän det var några som plötsligt började flyga till Penzig till exempel. Alltså, det här var före internet. Alltså vi hade inte den typen av regelbundna kontakter med andra kungadömen och så det var väldigt vagt det här att det sträcker sig för hela världen nästan. Jo, men det var väldigt abstrakt på något vis, så att vi kämpade på med, eller kämpade, vi lekte på med Nordmark. Och det var liksom det som gällde, och för oss var det Torsheim nere hos oss, och så ja, det var liksom det som var SCA. Det var Nordmark som var SCA. Resten var liksom bara extra pålägg då och då på något vis.
Mm. Mm. Bra. Och sen blev du baronessa.
Ja, så var det ju. Mm. Ja, det blev ju så att jag blev... vi hade en baron... Först var vi härad och sen så blev Nordmark baroni. Och då blev den som var drottsen för Nordmarket härad, han blev då gjort till baron. Och så blev jag ihop med baronen och då blev jag hans hovnar. Det var så det började.
Bra början.
Ja, så var det. Och så var jag hans hovnar ett litet tag. Och sen så blev jag baronestan när vi blev ihop där då. Och sen så var jag baronestan bra länge faktiskt. Jag kallades baronestan ganska ofta i Nordmark. Och sen kallades jag emellanåt av amerikanerna för the embarrassness. The embarrassment of Nordmark. Jag vet inte vad jag gjorde för att förtjäna det, men så var det. Så att det var egentligen, jag var nog baronestan lika länge, om inte längre, som jag faktiskt var baronessa. För på den tiden, det skulle ju vara en namnlista som skulle fyllas på. Det skulle vara minst x antal procent av hela Nordmarks befolkning som skulle skriva på den. Och som sagt, inget internet och inte så. Så att det var väldigt mycket att åka omkring med de här papprena och hoppas på att folk skulle vilja skriva på så att jag kunde bli baronessa. Ja, och så blev jag det så småningom.
Mm. Ja, för det är fortfarande så när man ska välja baronpar i baronierna. Det måste liksom, det är oftast ett valförfarande. Och då måste man rösta. Och, ja, det var bara det att det var ju större... Det var ju hela Sverige då, i ditt fall.
Mm. Precis, och folk var lite utspridna. Mm. Och nu vet jag att det finns väl lite andra alternativ nu för tiden till att välja baron och baronessa också, tror jag. Men det är ett av sätten i alla fall. Och det var det vi gjorde då. Ja. Och sen så satt jag tillsammans med baronen på Nordmarks tron, hette det ju då. Det kallar vi ju då också, det var ju det. I några år, så det var en ganska lång tid. Mm. Om man räknar helt sammanhalt, även baronestantiden om man säger så, när jag faktiskt agerade baronessa också. Jag spelade rollen även om jag inte hade den titeln formellt. Så var det väl ändå från 1987 till 91 i alla fall, så det var 4 år i sträck.
Mm. Ja, vi hade ju faktiskt bara 2 baronpar i...
93 var det till och med, förlåt. Tror jag, 92-93, så ännu längre. Mm. Ja, det var bara 2 baronpar, det stämmer.
Innan det först blev ståthållare och sedan först och förstinna.
Mm. Mm.
Just det. För mig då som är den här rookien i sällskapet i vanlig ordning då. När blev det furstendöme, Nordmark?
Ja, alltså. När blev det furstendöme? Alltså det tog ett tag, för det var ståthållare hade vi först. Alltså baroniet försvann det
97 så var det först och förstinna. Ja. Men jag satt som drottning första gången då 93, så var det baron och baronessa.
Ja. Så 94-95 någonstans.
Ja, det är att det byts ut där.
Ja, ja, just det. Därför att, jo, men det har det varit. För jag kom tillbaka, jag hade en paus där efter jag klev av som baronessa. Och så kom jag nog tillbaka 95 på hösten. Och då tror jag att ett av mina första evenemang igen var den första ståthållarturneringen.
Mm.
Så var det. Så det måste nästan ha varit då, på hösten 95 någonting. Mm. Och då blev vi först under med 97?
97 kanske. Jag var med och höll i den första ståthållarturneringen i alla fall. Den hölls i Varnhem, i klosterkyrkan där.
Men då var inte det den första jag var på. Ja, spelar ingen roll. Ja. Alltså det här är så länge sedan. Man kan inte komma ihåg, det går inte.
Man kan inte komma ihåg allt.
Nej.
Men om lyssnarna vet hur det låg till, så skriv gärna en rad till vår mailadress nagonstansinordmark@gmail.org. Nu låter vi jättevaga här idag, men det är liksom, vi har haft en hård arbetsdag allihopa.
Ja, det har vi. Man kan ju också då, som vi har sagt förut, gå in på vår Anchor-sida. och prata in ett litet meddelande till oss. Om man helt enkelt känner att det här är så himla viktigt så att vi måste klargöra ordentligt. Och det räcker inte att jag bara skriver in och så får de läsa upp det. Utan då kan man gå in på Anchor och så spelar man in ett litet klipp där man berättar hur det egentligen gick till. Så kan vi spela upp det i kommande avsnitt.
Och är det jätteroligt kan vi spela det igen och igen och igen och igen.
Kan vi lägga som en sån liten jingle mellan olika delar av våra avsnitt om man vill också. Man kan komma in där och så kan man sjunga en liten snutt på ett litet klipp och så kan vi använda det. Så här. Mm. Massa tips här om vad ni kan göra för att få vara med i den här podden.
Ja, för det vill ni väl allihopa, eller hur?
Det är klart man vill. Det är jätteroligt.
Faktiskt. Ja, väldigt roligt. Ja. Ja. Du bytte namn men du är fortfarande kvar i föreningen. Vad är det som har hållit dig kvar då? Du sa förut att det var det här med människorna och det kan jag ju hålla med om att det är ju mycket av det som är det bästa av allt. Men livets väg har tagit dig till Tyskland och ja.
Alltså en sak som kanske har hållit mig kvar också är att jag vill alltid veta vad som händer sen. Alltså det är väldigt spännande. Det är väldigt spännande att veta hur föreningen utvecklas. Därför att det Nordmark som vi har nu, det är inte alls samma som det vi började med eller ens det vi drömde om den gången. Och på många sätt är det mycket, mycket, mycket bättre. På andra sätt kanske jag tycker att vi har förlorat någonting. Men så är det ju alltid när man har varit med länge, när man är en veteran och man är en dinosaurie. Att det var ibland vissa saker det var bättre förr. Men samtidigt så är det faktiskt så att det är väldigt mycket som är bättre nu också. Och det är den där nyfikenheten på att jag vill veta hur det blir sen. Och sen ja, vad håller de kvar? Ja, alltså det finns ju också ett grundläggande intresse i historia på många sätt. Och precis som alla andra SCI:er så är det väl också så för mig att det är vissa, vi är nördar, jag är också nörd, jag har mina specialintressen. Det var länge musik och sång och dans var länge det som jag fokuserade mycket på, eller sömnad också, sy kläder. Och senare så blev det smyckehistoria som är det som har hållit mig kvar de senaste 10-15 åren i alla fall. Så att det är det där att man fokuserar om och hittar något nytt sätt och leka i föreningen helt enkelt. Och jag tycker det är jättespännande nu när vi plötsligt har ändrat lite när det gäller tidsbegreppet, när föreningens lägre tid, det här med att det inte är 600 längre utan att det är långt tillbaka i tiden. Och alltså för mig som smyckestillverkare så är ju det alldeles fantastiskt, för nu har jag ju hur många tusen år till att utforska och kan göra. Så att det är det som håller mig kvar, tror jag, att föreningen utvecklas också.
Mm. Perfekt.
Är det någonting som du kommer på eller tänker på specifikt som du eller ni tänkte då i början, man säger mitten och slutet på 80-talet, att det här skulle kunna bli som det inte har blivit? Är det någonting som du kan känna att liksom, fasen, det här har vi missat, eller någonting du verkligen saknar som är borta idag?
Alltså det är komplicerat. Jag vet inte om det är något som jag kommer ihåg, men det där lite med den romantiska medeltiden, vi fokuserade, det var verkligen, av samma anledning som vi pratade om innan, att vi hade inte den historiska kunskapen, men det var verkligen lite mer pre-raffaelitiskt, det var lite mer romantiskt, det var lite mer höviskt, det togs lite mer på allvar med det här med höviska hälsningar till varandra och att man alltså man la lite mer tid på den typen av lek, skulle jag säga, höviska leken, det här romantiska. Och det kan ju också ha varit därför att det var en tid när det var många som var singel, så det där med flört och romantisk lek, det var liksom en viktig del på den tiden. Vi hade lite mer, överhuvudtaget så lekte vi lite mer på hoven till exempel. Det var inte så mycket, ibland kan jag känna när jag går på hov nu för tiden. Och nu har jag inte varit på ett Nordmarkshov på många, många år, så nu vet jag inte hur det är där. Men ibland när jag går på hov så är det lite som att det är att man delar ut medaljer. Det är medaljutdelning och så får man sitt diplom och så har man varit duktig och så hurrar alla för det. Och det är jättebra, det är jättetrevligt att folk blir uppmärksammade och så. Men vi lekte lite mer. Vi hade lite mer happening, så vi planerade kanske hoven för att det skulle hända lite mer. Det var lite mer teater helt enkelt. Och det kan jag faktiskt sakna ibland.
Mitt uppror, Lindorms uppror.
Ja, uppror
Huggorm.
Ja.
Och något tillfälle när den hemliga underrättelsetjänsten försökte sätta dit Harald.
Ja, just det.
Jag vet absolut inget om det där överhuvudtaget.
Nej, det förstår jag. Mm. Nej. Och sen, det var ju sådana saker som baron Ragnvalds badkarshov som fortfarande pratas om emellanåt. Eller att han bars in på en sköld på något hov. Eller att han kom in på skidor på ett annat hov. Ja, alltså liksom lite sådana här upptåg och hyss även från kronorna kan man väl säga. Mm. Ja, och att det var planerat faktiskt. Det var saker och ting som vi planerade för att det skulle hända som underhållning. Och det tycker jag att jag har saknat lite de senaste 15 åren eller så.
Ja, där kan jag instämma. För att så här, det är mycket, mycket mer flugighet för på många sätt.
Mm. Vad betyder det? Jag förstår inte.
Det är galenskap.
Aha, förlåt. Det var dialektalt som jag inte förstod. Ja.
Mm. Förlåt.
Ja, men jag tror att det där hänger nog också lite på vem det är, vem som sitter på tronerna och liksom hur spexig man är som person. Jag tycker också att det är kul när det blir, det händer ju lite då att det dyker upp någonting sånt här, och det är de hoven som man kommer ihåg.
Ja. Och jag tror också, precis. Och saken är ju också den, som jag sa, jag satt ju i praktiken nästan i 5 år var det väl jag räknade ut. Och har man 5 år på sig, då har man ju tid att få lite rutin och så. Men om man har 6 månader eller 9 månader på sig, då hinner man nästan inte få ihop den där rutinen för att det ska bli riktigt bra. Eller riktigt bra, det kan vara bra ändå, men att man ska liksom våga ta ut svängarna lite grann. Så det kan ju vara det som är skillnaden också, just när det jämför med hur det var när vi satt och hur det har varit senare. Sen säger inte jag att alla våra hov var så himla spännande och intressanta igen. Men vi försökte i alla fall.
Mm. Nej, men och det är väl också lite det här med att jag tänker att vi pratade om det, att strukturen också har förändrats. Att det är mer struktur. Och det blir ju samma sak för kronorna. Att det är mera struktur på saker som ska utföras. Att det blir lite mer den här medaljutdelningen, för att det liksom är det upplägget, att det styrs liksom, jag ska inte säga att det styrs från ovan, men att det finns liksom vissa ramar, ja, för hur det ska göras. Och de ramarna inte var lika starka på den tiden helt enkelt.
Ja, alltså sanningen var väl den att ramarna fanns där. Det fanns ju där. Det var bara vi visste inte om det eller läste inte de böckerna eller så. Och sen så var ju det var ingen som hade koll på vad vi gjorde.
Nej, men faktiskt. Så var det verkligen.
Ja. Mm. Ja. Så och jag tror att det var det som har gjort att Nordmark också är väldigt speciellt jämfört med många andra SCA-grupper, därför att vi faktiskt hade utrymme att utveckla vår egen lek. Och jag tycker att vår lek som vi kom på i Nordmark har varit väldigt, väldigt bra. Jag är stolt över Nordmark, det måste jag säga. Jag tycker det är en fantastisk grupp, om jag får säga det själv, även om inte det var jag som startade, men nästan, lite.
Jag tycker absolut att du får säga det själv. Jag känner lite att vi ska kunna avsluta kanske med de orden. Jag tycker det var en väldigt fin avslutning på den här biten av det här avsnittet om Nordmarks historia. Att du är stolt över Nordmark och att det är ett bra ställe. Liksom. Så tack så jättemycket, Astrid, för att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, det är klart du får. Och vi hoppas att vi får tillbaka dig någon annan gång och prata om lite andra saker också.
Ja, hemskt gärna.
Vad bra. Tack så mycket.
Tack själv. Hej hej.
Ja, Bea, har du lärt dig någonting idag då?
Jag har lärt mig jättemycket, Vanna. Jättemycket. Det känns väldigt mycket bättre nu. Ja. För att jag har liksom lite mer, jag känner mig mer delaktig i föreningen.
Utmärkt. Ja. Det är det vi är här för.
Ja, eller hur? Ja. Har du lärt dig något?
Jag lär mig alltid någonting varenda dag. Ja. Oftast så att jag borde lära mig mer.
Så livet ska vara, visst är det så? Mm. Och det är, nu för mig risk att låta väldigt ambitiös här, så kanske det är lite tanken med den här podden också. Ja. Att om man lyssnar på oss så kanske man får roliga historier. Man får höra mycket pladder och flams. Men man kanske också lär sig någonting litet när man hör vad vi pratar om och så.
Mm. We aim to please.
Ja. Verkligen.
Och är det så att ni har några frågor så får ni gärna mejla oss på nagonstansinordmark@gmail.com. Eller kanske prata in någon liten meddelande på den meddelandefunktionen som finns här på vår Anchor-sida.
Precis. Mm. För då har vi ju, som vi tidigare har sagt, om det är så att man själv känner att man har någon liten anekdot från förr i tiden, eller så som man vill ska berättas eller att andra ska få ta del av, då är det ju faktiskt roligare om ni själva klickar in på Anchor, spelar in den här storyn så att vi kan spela upp det direkt, eller bara höra av er till oss på något annat sätt och kanske få vara med, så spelar vi in tillsammans. För det är ju roligare om ni berättar än att vi ska återberätta saker som ni har varit med om.
Precis, vi gör den här podden tillsammans.
Ja, precis.
Ibland med er, liksom, helt enkelt.
Ja, väldigt ofta bara med oss.
Ja, ja. Men, det får ni bara ta, helt enkelt.
Precis,
enklast
precis.
Så.
Men vi tycker att det är väldigt roligt med gäster och vi tycker att det är väldigt roligt med nya gäster. Så att det är bara att höra av er om det är någonting som ni vill att vi ska prata om eller någonting som ni vill vara med och prata om.
Mm.
Så. Ja, men där, jag känner mig så fullmatad med information och lärdom nu så att jag känner mig helt färdig, helt enkelt.
Jag måste gå och lägga mig mitt huvud fullt.
Ja, vi säger så.
Ja, men det gör vi.
Tack för idag.
Ha det bra.
Hej.